Då var vi igång.
Äntligen tillbaka till avsnitt 274 av tredje gången gilt med mig David Grundström och dig. Vad heter du?
Jag heter Victor Sjöström. Hej.
Oh ja, hej hej. Ingen Sandra den här veckan heller tyvärr. Har lite saker som har hänt i privatlivet. Som
livet har hänt.
Jävla liv.
Men för oss två så har livet inte hänt. Så vi får båda.
Livet tuggar på. Hur står det till med dig?
Jo, det är väl hyfsat bra, tror jag. Jag vet inte vad som har hänt på sista tiden egentligen. Saker och ting händer snarare inte nu för tiden. Nej, det är en ganska ospännande vecka som har gått. Jag har förskjutit min dygnsrytm lite mer, så jag går väl och lägger mig runt två tiden på natten nu för tiden. Vilket har inneburit att jag har fått en liten spelarperiod mellan typ midnatt-ish och två, när jag är helt ensam i en nedsläckt lägenhet tillsammans med lite tv-spel. Det finns någon mysighet i det.
Ja, det är en fin period när man har möjlighet att göra rätt. Bara sista uppe, spela sent. Mm. Det är speciellt om man har någon annan i huset, den här, att man är lite tystare och sitter och bara hänger an vid de där ljuva timmarna.
Ja, jag har ju i perioder varit en extrem nattuggla. Och jag känner att det kommer tillbaka lite nu i coronatider. Mm. Men jag har till exempel alltid gillat att skriva på nätterna. För att då sitter man och får vara helt för sig själv med sina tankar och formuleringar och idéer och upptåg och sådär. Det är väl det som har hänt med mig. Jag sover på konstiga tider. Hur är det själv?
Helt okej. Målbrottsstämma till trots.
Det
tuggar på. Ja. Jag gick till gymmet idag. Ja. För första gången på ett tag.
Var det någon folk där?
Ja, det var det. Typ samma mängd som det är annars vanligtvis liksom på mitten av en dag. Inte jättemånga, men tillräckligt. Däremot så har de ju spärrat av typ löpband, har de spärrat av en del så att det ska ha tvingat avstånd, och de har spärrat skåp i ombytes rummen så att man inte ska vara för nära varandra och sånt. Så det finns ju lite åtgärder gjorda i alla fall.
Mm. Det är ganska mycket utomhusträning annars nu för tiden.
Ja, det stämmer nog i och för sig med vädret. Fast idag snöar det ju.
Just det, där blev det slaskstorm istället. Så det, det, på samma sätt som veckodagarna flyter ihop så flyter årstiderna ihop lite också. Det går ju inte riktigt att lita på någonting längre.
Aprilväder i maj.
Ja, faktiskt. Jag sitter fortfarande och väntar på min cykel som jag har beställt så att jag kan börja träna ordentligt. Eller cykla ordentligt i alla fall. Den har ändå inte kommit.
Kan du cykla hem till mig sen?
Det är sant. Cykla rätt över gården och så kan vi livepodda för att fira att all corona är utrotad.
Bortcyklad,
ja. Mm. Vad har vi för planer för den här podcasten?
Nyheter, spelat och kommentarer.
Det låter väl trevligt.
Ja.
Ska vi helt enkelt ta och hugga in och se vad det blir av det?
Nyheter lite grann. Mm.
Det gör vi. Då kan vi hoppa in direkt i den första nyheten. Och det är som så ofta när vi hamnar i nyhetssegmentet så blir det lite av ett ryktessegment också. Och det här är ett rykte som har pågått under ganska många år. Närmare bestämt ryktet om att Mass Effect-trilogin ska återlanseras i någon form. Och nu har det återigen börjat snackas om att en HD-remaster av Mass Effect 1, 2 och 3 är på gång. Men inte till Switch, men i övrigt till de flesta format. Mm. Skulle du spela om Mass Effect om det kom en remaster?
Tveksamt. Jag tyckte verkligen om Mass Effect 1 och gillade 2:an. Trean fanns. Och jag har spelat igenom dem några gånger, speciellt första. Men jag känner inte riktigt sug att gå tillbaka, tror jag. Får se om när dagen kommer, om jag känner annorlunda. Men det är inte en nyhet som gör mig särskilt exalterad.
Nej, jag brukade tro att jag skulle vara peppad på en Mass Effect re-release och att jag gärna skulle köra igenom hela trilogin. Men jag är inte heller så säker på det längre. Dels för att jag orkar inte riktigt köra om gamla spel just nu. Och jag vet inte. Kanske är det så att den inte riktigt har åldrats så väl i mitt sinne. Mass Effect-trilogin. Det är svårt definierat, men jag känner heller ingen jättepepp på att köra om det. Då kör jag nog hellre faktiskt Mass Effect Andromeda som jag aldrig körde igenom.
Jag tror att jag hellre skulle spela igenom originaltrilogin.
Än Andromeda?
Andromeda var verkligen inte bra. Alltså Andromeda var ju min första riktigt så här, oj, ska det vara så här att skriva om spel? För att där jag skrev om det då så fick ett recensionsexemplar, men de hade även sponsrat outleten jag skrev för, så att jag fick inte säga någonting negativt om spelet. Så då skippade jag en recension och skrev någon så här typ topp 5-lista på saker att göra, eller ja, nej. Nej, det dålig smak i munnen av det spelet på många olika sätt.
På alla sätt och vis, ja. Det finns väl en del dåliga saker att säga om det spelet också. Och det har vi gjort också. Så vi lämnar det därhän. Nyhet nummer 2 i vårt dokument handlar om nästa uppdatering eller nästa DLC av Mortal Kombat 11. Och det i sig är ju inte jätte spektakulärt kanske, men en rolig grej och själva fokuset i denna nyhet är att en av de nya karaktärerna för Mortal Kombat 11 kommer att vara ingen mindre än Robocop.
Ho, ho, ho.
Kände du pepp?
I'd buy that for a dollar.
Jaha, referens.
Men jag vet inte om jag ska göra det för $40.
Nej, är det sant. Jag känner lite att någonstans på vägen blev det här med gästkaraktärer så här, inte så kul längre. Förr om åren så var gästkaraktärer, det var ganska spexigt när det hände.
Typ Jason och Freddy Krueger och...
Ja, jag tänker så här, Link i Soul Calibur 2 till exempel.
Mm.
Men det har varit så många gästkaraktärer hit och dit nu, så det känns som att de flesta situationerna och de flesta koncepten och de flesta gästskådespelerierna har redan gjorts. Vi har fått alla våra drömmar uppfyllda och det var inte roligare än så här på något sätt.
Ja, alltså, jag känner inte så varmt kring fightingspel. Typ Mortal Kombat är inte heller mitt go-to fightingspel. Jag körde ju 11 och hade lite småkul med det, men det var ju ingenting jag ville fortsätta med efter jag hade klarat storyn.
Nej.
Och det är ju inte riktigt vad ett fightingspel kanske bör vara, i alla fall i mitt huvud. Det ska vara någonting man vill sitta och nöta och bli bra på och träna kombos. Och det har jag aldrig riktigt varit förtjust i något fightingspel egentligen. Med undantag kanske för Smash.
Ja. Men det är väl så att fightingspelen är överrepresenterade vad gäller just gästkaraktärer. Gästkaraktärer är väl inte lika mycket fenomen i andra genrer.
Rätta Nej, mig, det stämmer nog. Utöver kanske inte Hollow Knight, Shovel Knight i Yooka-Laylee.
Just det, ja, Shovel Knight i typ det mesta.
Ja.
Diablo 3 till Switch hade väl någon form av typ Ganon Armor, har jag för mig. Om det nu räknas som en gästkaraktär.
Nej, det gör det inte.
Det är snarare ett litet easter egg.
Ja, kosmetika.
Ja. Ja, vi är ljummet inställda till Robocop i Mortal Kombat 11, med andra ord. Men jag kommer definitivt kolla igenom en YouTube-film med samtliga fatalities när det väl är slut.
Ja, det gjorde jag med Mortal Kombat långt innan jag spelade 11, alltså med typ X och sånt. Det är ju kul med splatter.
Det är kul med kreativt splatter.
Verkligen.
Efter 11 spel. Jaha, vad har vi mer? Vi har, ja, det är väl kanske eventuellt någon form av huvudnyhet i detta avsnitt. Och det är saken vi missade precis när vi spelade in förra veckans avsnitt. Ja. i torsdags, alltså i förra torsdagen, så presenterade Microsoft ett gäng Xbox Series X-spel. Och det var närmare bestämt åt tredjepartsspelen. Första partsspelen kommer visas lite senare i juli, tror jag att det var. Men det här innebär att vi har fått lite gameplay från de första nästa generationstitlarna.
Ja, och det var ju stor dunder och dås om det skulle vara första gameplay från Assassin's Creed Valhalla. Och det var det verkligen gameplay i den där trailern?
Ja. Nej, det var det nog kanske inte riktigt. Men alltså, Assassin's Creed gameplay är för mig ganska ointressant, för det ser ut som Assassin's Creed.
Ja, men det kan vara kul att få en känsla lite för hur det ser ut i rörelse att spela det. För det är inte, i alla fall de senare har det inte bara varit en liksom reskin på samma sätt som det var med 2:an, Brotherhood och allting runt där, tycker jag. Så det kan ju vara att se gameplay, att se rörelser och eventuella nya funktioner i hur det spelas. För att Assassin's Creed Odyssey är väldigt annorlunda från Assassin's Creed första. Det finns ju en utveckling, speciellt i hoppet till, tror jag, Origin, som inte har spelat, men jag förstår att det stora hoppet är där.
Ja, som jag har förstått det, jag som inte har spelat Assassin's Creed sedan ettan, så är det väl just Odyssey och Origin lite samma typ av spel, fast med olika setting. Och man kanske kan anta att Valhalla också är den typen av spel. Kommer du köra Valhalla?
Ja, det tror jag definitivt. Jag är förvånansvärt pepp på ett Assassin's Creed-spel. Men Odyssey var bra, det har jag sagt tidigare avsnitt också. Odyssey var bra och jag tycker om vikingasetting, så det känns som att det är definitivt någonting jag vill titta närmare på.
Ja, i väntan på God of War 2.
Ja, precis.
Kanske. I övrigt så hela den här presentationen av Xbox Series X-spelen var ju ganska underväldigande.
Ja, det roligaste var snubben som hade någon form av typ Zoom-bakgrund där han hade en Xbox Series X som kyl. Han satt i sitt kök.
Ja, det var väldigt kul. Det är fint i och för sig.
Men det var ju mycket, som sagt, 3D-portspel och mycket typ indie-utvecklare som har verktyg som kan göra saker som ser stora och bombastiska ut. Men det var ingenting riktigt som jag tyckte var särskilt wow.
Nej, precis. Hade de inte sagt någonting så hade jag ju inte gissat på att det här var nästa generations titlar. Då hade jag väl tänkt att okej, det är lite halvljumna spel till Xbox One istället.
Ja.
Men som sagt, det här var ju då tredjepartstitlarna, och första partstitlarna blir väl förmodligen mer imponerande än så här. Man kan väl hoppas i alla fall att typ Halo Infinite ser snyggare ut än så här.
Ja, men jag tror också inte det kommer vara så stort hopp i grafik mellan generationerna.
Nej, det blir mindre och mindre.
Det är väl mer processorkraft och kunna ha flera saker på skärmen samtidigt och kanske ray tracing och sånt.
Ja, laddningstider.
Ja.
Det är i fri pepp. Det är så här osexig pepp, men det är fan pepp ändå.
Ja, alltså quality of life.
Ja, jag gillar det.
Jag gillade i och för sig trailern för Vampire the Masquerade Bloodlines 2. Den var lite charmig.
Just ja.
Dansandet.
Ja, och lustiga ögonfärgerna och allt det där.
Ja.
Spelade du ettan?
Nej, det har jag inte gjort. Men jag har en kompis som har pratat väldigt gott och väldigt i detalj om det. Så det känns som att jag har spelat det.
Ja, men det är bra.
Det var en lång period när han pratade exklusivt om Vampire the Masquerade.
Du har upplevt det, kan man säga.
Precis.
Ja, jag körde väl lite Vampire på 90-talet när liksom White Wolf's World of Darkness var en grej, och Vampire kom och Werewolf kom, och alla rollspelen var kompatibla med varandra. Det var lite häftigt.
Tänker du alltså på papper och penna?
Ja, precis.
Okej, jag tänkte på alltså Vampire the Masquerade Bloodlines 1. Men nej, jag har inte spelat papper och penna rollspelat heller.
Varken papper och penna eller digital.
Men där har jag en annan kompis som har pratat ganska mycket om det, för att han dejtade en tjej som
var vampyr.
Jobbade som, alltså hon var utvecklare av 5th edition av Vampire the Masquerade, tror jag.
Ja,
den nu, på, nuvarande utgåvan av rollspelet.
Det är lite häftigt. Vi körde någon, något försök till en ganska ambitiös kampanj när vi gjorde en crossover mellan just Vampire the Masquerade och Werewolf the Apocalypse. Där vi hade en spelargrupp som var vampyrer och en spelargrupp som var varulvar. Och sen hade vi en spelledare som sprang mellan rummen. Så vi hade vampyrerna i ett rum, varulvarna i ett rum och en spelledare ute i hallen. Så fick man fatta olika beslut och sen sprang spelledarna och så försökte man konspirera mot varandra. Så slutade i och för sig mest med att vi stod och bankade på varandra i någon fabrikslokal och hade ihjäl varandra eller vad det nu var.
Men, som man så ofta gör.
Ja, men tanken var god i alla fall.
Mm. Var du vampyr eller varulv?
Jag var nog varulv då. Varulvar var ju lite coolare.
Lite mer hår.
Ja. Sen kom Twilight och då tappade man intresset för både vampyrer och varulvar. Kanske. Vad hade vi mer under den här presentationen? Vi hade Scorn. Gamla goda Scorn. Det är lite kul i och för sig. Scorn är ju ett skräckspel som har varit på gång ganska länge. Typ sedan 2014 tror jag. Och det ser extremt alien ut. Det är den här...
Ja, väldigt xenomorph design.
Ja.
I...
Mm. Och spelet i sig kommer väl kanske inte bli jättefantastiskt. Jag har nog aldrig haft några jättestora förhoppningar på Scorn. Men det ser jävligt nice ut. Bara liksom på grund av den visserligen stulna designen, men den extremt effektiva och coola och äckliga designen. Och liksom just som ett lanseringsspel till en ny generation så tror jag att Scorn passar ganska bra in. För det där handlar det ju bara om att sälja in en grafisk dröm på något sätt. Så här kan spelen i framtiden se ut.
Mm.
Så Scorn, lite oväntat, blev en väldigt passande första vågstitel.
Jag tror att jag helt har missat Scorn tidigare, så det här var liksom första för mig som jag såg på det. Det var inte mycket man såg, men det var, alltså det, just designen, att den är lite en ancient xenomorph liknande. Det är ju väldigt tilltalande och mysig, fast läskig mysig design.
Det finns ett par gamla trailers på Scorn också som är riktigt bra också. De är obehagliga och just lite stötande på något sätt. Det är någon konstig, slämmig grej som ligger inbakad i någon kokong och ligger lite halvt i dvala. Och det är inte alls trevligt. På ett väldigt trevligt sätt, i och för sig. Sen hade vi lite andra grejer. Vi hade, vad var det? Second Extinction. Ett svenskt spel utvecklat av... vad heter det? Generation Zero-teamet. Spelet som absolut inte var Simon Stålenhag influerat.
Ja, just det.
Nu gör de istället ett spel som går ut på att skjuta dinosaurier.
Ja, jag satt och kollade på den här. Jag kollade inte på streamen, jag kollade på den efteråt tillsammans med min kompis som jag hade över på torsdagen, som jag snackade om i podden också.
Mm.
Så jag satt och kollade på den och bara, är det här Turok? Ja, det känns som det. Men det var det inte. Men det är ju nästan det.
Ja, men det är ju lustigt hur varumärken funkar på så sätt. För jag blev inte jättepeppad på Second Extinction. Men hade spelet hetat Turok colon Second Extinction, då hade jag genast reagerat på ett helt annat sätt.
Ja.
Man blir lite peppad på att se hur varumärken förvaltas på något jävla konstigt vänster. Det kom ju ett Turok-spel för massa år sedan. Kan det ha varit typ 10 år sedan eller så? Som var helt okej, har jag för mig. Men i övrigt så... Nej. Nej. Okej. Okay. Då lämnar vi Turok. Vad hade vi mer? Vi hade The Ascent. Tycker jag såg ganska mysigt ut. Det var det cyberpunk-rollspelet.
Ja, just det. Ja.
Som man ser, alltså som är en twin stick shooter av allt att döma.
Ja, jag tyckte det såg, först var det så här, är det här cyberpunk eller är det bara att de rider på cyberpunk-vågen?
Mm.
Tyckte det såg lite ballt ut och sen när det var en twin stick shooter så tappade jag lite all pepp.
Mm. För mig var det tvärtom. Jag tänkte att nu kommer det vara en billigare kopia av Cyberpunk, och jag kommer liksom vara så utkörd på hela Cyberpunk-temat efter det faktiska Cyberpunk 2077, så det finns ingen mening med att spela en billig klon. Men sen visade sig att det var en twin stick shooter, och fan, jag gillar ju den genren. Det är kul att skjuta med två spakar samtidigt.
Därav namnet.
Ja. Och så har det co-op. Co-op. Spela tillsammans. Det blir ännu fler
spakar. Jag handlar framförallt på ICA, så att det...
Det blir inget co-op för dig. Nej. Aj, aj, aj. Slutligen, av de spelen som är värda att nämna, så hade vi The Medium. Vilket är ett skräckspel. Som ser ganska Silent Hilligt ut, och som framförallt då har Akira Yamaoka som gästkompositör.
Mm. Medium bra.
Nu får du ge dig.
Vad ska jag göra? Jag är inlåst.
Ja, det är sant. Nej, den har ingen
lag. Låt mig dra mina ordvitsar.
Ordvitsen är allt vi har kvar i den apokalyptiska virusvärlden.
Enda minnet av civilisationen är ordvitsar.
My God. Ja, jag menar, Akira Yamaoka är ju mannen som gjorde Silent Hill-musiken en gång i tiden. Och som fortsatte att göra Silent Hill-musik en bra bit efter att serien var relevant. Och ändå gjorde det bra. Vad jag försöker säga är att Akira Yamaoka är en bra kompositör, även om Silent Hill inte är jättebra längre.
Och, bra sagt.
Och att, ja... Bara att få med honom i ett skräckprojekt är väl, gör det ju lite intressant. På samma sätt som att Second Extinction borde heta Turok, så kanske The Medium borde heta typ The Medium featuring Akira Yamaoka.
An Akira Yamaoka game.
Just det. Akira Yamaoka, The Medium. Så, i övrigt så har det väl inte hänt jättemycket i spelvärlden på den senaste tiden. Jo, i och för sig, Jeff Keighley håller på, alltså spel... Journalisten Jeff Keighley håller på...
Doritos-snubben.
Ja, precis. Doritos-mannen håller på med någon form av spelpresentation as we speak. Så återigen så är vi sena på bollen och vet inte vad det snackas om. Men vi kan återkomma om det nästa vecka då kanske. När vi har lite mer på benen.
Ja, det vad annars ska man göra? Börja spela in på torsdagar? Nej.
Skulle ni inte tro det, va?
Kommer inte hända.
Nej. Så. Nu säger jag i och för sig att de har snackat lite om Unreal Engine 5 också. Unreal Engine 5 announced. PS5 tech demo. Ah, ja, det där tar vi nästa vecka. Så. Vad har vi mer? Nej, vi har inga fler nyheter. Vi är klara.
Vi har spelat spel.
Yes. Jag har spelat... Ja, vi dyker direkt in i spelsegmentet.
Ja, varför inte?
Varför inte? Vi sätter reglerna. Det är vår podd. Och vi är inlåsta i galenhusen ändå. Så. Jag har spelat ett spel och sett en tv-serie. Du har gjort
spelat
något.
Ett spel.
Spelat ett spel. Ska jag ta ett spel först? Och sen tar du och sen tar jag.
Kör på det.
Mm. Eller då kan vi göra så här. Interaktivt. Vad vill du helst höra om? Ett spel eller en tv-serie? Spännande.
Jag vill höra om pappa.
Pappa. Ja, det har vi. Det fixar vi. Jag har sett en tv-serie som heter Dad of Light som ligger på Netflix. Har du sett den här scrollas förbi någonstans i Netflix-flödet?
Nej, och jag spenderar ju stora delar av mina dagar med att kolla på Netflix medan jag jobbar. Så.
Du är en av människorna som... Jag känner till som har sett allra mest Netflix.
Ja, jag missade det här helt och hållet. Vad är det för någonting? Nu är jag nyfiken.
Dead of Light är en japansk... Jag antar att det räknas som en miniserie då. Den består av 7 avsnitt, tror jag.
Ja, det är därför jag inte sett den från på japanska.
Ja. Du håller dig undan från de serierna.
Dubs, not subs.
Det är ju de som är allra bäst. Ja, men som sagt, en liten serie baserad eller som har en sammanhållen story och som har en hyfsat avslutad story. Så, och varje avsnitt är bara typ 20 minuter långt. Så det är en serie som är ganska lätt att ta sig igenom. Om det nu är ett plus i dessa corona vi försöker bränna så mycket tid som möjligt tider. I alla fall då, Dead of Light, själva grundpremissen är att en son och en pappa har glidit ifrån varandra. Sonen bor fortfarande hemma. Pappan har nyligen gått i pension utan att riktigt förklara varför. Och sonen inser då att han känner faktiskt inte sin pappa, och de pratar i princip inte med varandra. Men då får sonen en fantastisk plan, eller en fantastisk idé. Han går och köper ett exemplar av Final Fantasy 14 till pappan och ger det till sin far i present. Och sen springer han upp på sin kammare. Han har ett pojkrum på övervåningen där han sitter med sin dator. Och pappan sitter nere vid tvn och spelar. Så springer sonen upp på rummet och blir kompis med pappan. Men undercover, i hemlighet. Så sonen har en karaktär som är en katt-tjej av någon slag. Jag antar att de här har ett namn i Final Fantasy 14-världen. Jag spelar inte Final Fantasy 14 själv, så...
Ja, men det är en chocobo, va?
En chocobo.
Ja.
Kan vara. I alla fall då han blir kompis med pappan utan att avslöja att han är han. Och sen är det är själva planen på att... På det här viset ska jag kunna lära känna min pappa, och så ska vi gå på fantastiska äventyr tillsammans och besegra den farliga drakslutbossen, och därefter ska jag avslöja vem jag är, och då kommer han bli jätteglad och tycka om mig. Och det är själva grundpremissen i Dead of Light. Pappan är så här väldigt bortkommen och sitter ofta bara och stirrar. Han är snudd på apatisk större delen av serien. Han framstår nästan lite som en grönsak, men han får någon slags ny glöd i ögonen när han börjar spela Final Fantasy 14. Han skapar en karaktär som han döper till Indy Jones, och sen är han lite så här allmänt pappa bortkommen och kallar spelet för Final Fantasia och springer runt och typ skrattar olämpligt och gör konstiga poser och vet inte riktigt hur chattsystemet funkar och sådär. Men så lär han sig sakta men säkert och blir väldigt peppad. Och hela gildet som den här sonen tillhör är så här supertrevliga. Alla går omedelbart igång på det här projektet, The Dad of Light Project, och vill hjälpa till så mycket som möjligt, och de spionerar på pappan och de gör sitt bästa för att hjälpa sonen att ro i land hela det här. Och det är aldrig någonsin något trash talk eller någon som beter sig illa. Och det är väl så det är att spela online-rollspel. Du som spelar World of Warcraft, det är väl så det går till.
Ja, nej men alltså det låter ju som att aspekter av det absolut är representerat, typ att nu har jag inte spelat Final Fantasy 14, men en guildtillhörighet, om man hittar rätt grupp människor så kan det vara fenomenalt roligt, och att det blir kompisar.
Ja, det är i och för sig sant. Så länge det är inom ett guild, då blir det ju mer en kompisgreja. Ja. Det är sant. Det är skillnad på ett guild och att spela en deathmatch i typ koden eller något.
Ja, precis.
True that. Huvudpersonen, sonen, han ser ut att vara jätteung, men så kollar jag upp skådespelaren är var i alla fall 28 år gammal när de spelade in serien. Han ser bara väldigt ung ut. Han är extremt bra på att stirra. Han spärrar upp ögonen väldigt ofta och gör stirrminen i typ varje avsnitt. Överlag så är det kanske inte... Men det är en så här småcharmig serie som inte tar så jättemycket tid, och den lämnar inga jätteavtryck direkt. Men den är så här ganska mysigt tidsfördriv. Men den är inte i närheten av kungen Sweet Tooth Salaryman, som alla borde se. Som alltså handlar om en japansk affärsman som äter godis och efterrätter i smyg på jobb, på arbetstid.
Ja, den var kanon. Jag såg inte klart hela för att jag såg med min partner och sen tappade vi bort det någonstans och jag kan inte kolla på det samtidigt som jag spelar WoW, så det får vara. Men det lilla jag såg var kanon.
Ja. Ska man bara se en ett japanskt drama på Netflix, så se Sweet Tooth Salaryman. Och sen ja, längre ner på listan ligger Dead of Light möjligtvis. Så, det har jag sett den senaste veckan.
Mm. Jag har också sett en jävla massa skit, men det ska jag inte prata om. Jag har spelat spel, mer specifikt Valorant-betan. Känner du till Valorant?
Det gör ju inte det. Eller jag vet inte. Namnet säger mig inte så mycket, men jag kanske känner igen den när...
Det är Riot Games nya projekt som gör League of Legends.
Right.
Så det är ganska rakt upp och ner Counter-Strike fast med Overwatch-influencer. Så att det är det här taktiska skjutartänket som det är i Counter-Strike, att du kan inte springa och skjuta och tappar du sikte, och att man mer ser till att man håller bra vinklar och täcker upp och så vidare. Det enda läget som finns just nu i spelet är alltså plantera bomb och andra sidan defuser en bomb.
Det är lite som bomben.
Precis så. Men sen då med twisten som gör att det inte är CS är ju att man väljer en karaktär och kan låsa upp nya karaktärer för pengar eller in-game currency om man spelar tillräckligt mycket som då har olika abilities. Så det finns en som heter Sova exempelvis, men som jag kallar Hanzo för att det är praktiskt taget Hanzo från Overwatch, inte riktigt. Men han har en pilbåge och en ability är att han kan markera ut och se folk genom väggar, en annan att skjuta någon elektricitetspil, och sen har alla karaktärer en ultimate som enligt Victor klassificerar spelet till att bli en MOBA.
Oh.
Hans ultimate är inte att skjuta en drake, men att skjuta typ magiska pilar genom väggar som gör jättemycket skada.
Skjuta en drake?
Exempelvis. Ja, men han så i Overwatch, hans ultimate att han skjuter iväg pilar, så det är två stycken asiatiska longboy-drakar som snurrar runt och så låter det... För så låter drakar.
Mm. Det låter rimligt. Ja.
En annan karaktär som Jett tror hon heter, som jag kallar henne för Tracer för att hon kan dasha. Så alltså det är väldigt likt CS. Jag spelar ju en del CS tillsammans med min flickvän och hennes syster. Så det är mycket av det som har liksom kunnat gå och föra över. Bara hitta vapen som fungerar som man vill. Och sen att så sitter det här inne i benmärgen på något sätt att hitta bra vinklar och att kommunicera med, om man vaktar mot bomber, att sprida ut sig på de olika bombplatserna och kommunicera när det är ljud på den platsen du inte är på och kanske justera vart man är positionerad och så vidare.
Har CS-spelare lättare att gå över till det här än vad Overwatch-spelare har lättare
100%.
Att gå?
100%. Alltså det är verkligen CS med en twist av Overwatch snarare än vice versa. Så det är ju att du har lite ability-saker ovanpå spelsättet, men det är så otroligt olika spel. I Overwatch går det ju liksom att springa och skjuta samtidigt på ett annat sätt. Det kan vara en taktik att springa runt i cirklar eller liksom vara en svår måltavla. Medan i CS eller i Valorant, så om du rör på dig så... då är siktet helt åt helvete, så du vet inte var du träffar. Kanske funkar liksom en shotgun, men då måste du också vara nära nog. Det är också viktigt att tänka på fotsteg, så det finns ingen knapp för att springa, utan du springer, trycker ner skift så går du, och då gör du inte några fotsteg och kontroll, så crouchar du och samma sak, gör inte några läten ifrån dig.
CS med Overwatch skin.
Ja, kan man väl säga. Precis. Så jag har inte spelat jättemycket, tror jag satt 2 timmar ungefär igår, kanske 3 matcher totalt. Och matcherna, jag har inte låst upp competitiven så jag vet inte hur annorlunda det är där, men det är 5-5 och försten till 13 poäng vinner matchen. Hur man fick tag på den här betan vet jag inte riktigt om jag tycker om. Det känns som en så här det känns som ett abuse för att få upp massa snack om spelet. Så för att få betan så ha ett Riot-konto, det är inte så orimligt. Sen måste man ansluta det till Twitch och kolla på 2 timmar streams av spelet.
What?
Av vissa streamers då som har någon form av jag antar att de har en speciell utgåva eller en speciell kod, men de har en tagg som heter typ Drops Enabled. Så man måste hitta de här streamers, vilket är väldigt många, men och kolla på minst 2 timmar av spelet. Jag hade igång det under en arbetsdag i måndags och hoppades att jag skulle få det. Men det hade inte kommit någon nyckel i min inbox klockan 5, så då började jag spela WoW och gjorde annat istället. Man hade igång en stream i bakgrunden och drog ner volymen till 1% så att jag inte... För man fick inte ha volymen heller på 0% eller vara så status away på Twitch. Jag tror att man får status away om man drar ner volymen. Men ja, sen hade jag igång det över natten och... Nej, det hade inte alls det. När jag skulle gå och lägga mig runt midnatt så såg jag att jag hade fått en nyckel, så då stängde jag av.
För att aldrig mer slå på den streamen.
Vad sa du?
För att aldrig mer slå på en stream av det spelet igen.
Jag är inte någon som kollar på särskilt mycket stream, så troligtvis. Så det känns som ett ganska fult knep bara för att få upp tittarsiffror på det här spelet på Twitch, för att det är någon form av metric som folk vill använda.
Ja, det typ är som främligt, att
WoW Classic hade hur mycket som helst när Joker D TV var den första som blev level 60 i WoW Classic.
Det är en konstig spelvärld vi lever i nu för tiden. Det här hade liksom inte riktigt funkat back in the days, om man så här, nej, du får inte köpa Mega Man X, för att få köpa Mega Man X så måste du först, jag vet inte vad motsvarigheten blir,
kolla på TV 2 timmar.
Ja, stå och blänga på den här reklamen.
Fast det här är ju inte att köpa spelet, det här är en beta-nyckel. Det är en stängd beta. Så det är ju det vill jag ändå dra distinktion kring. Och det såg verkligen inte kul ut när jag kollade på streams heller. Jag vet inte om det är just för att det är beta och hur mycket som kommer komma till visuellt, men det ser väldigt tamt ut. Så CS-spelsättet, vilket är ganska långsamt, men en mer lite cartoony någonstans Overwatch League of Legends känsla på karaktärer och så vidare. Och ganska så bara miljöer, inte mycket som händer eller fint att titta på. Så jag var lite rädd att det här skulle kännas som någon form av billig klon typ, men återigen bara spela 2 timmar, men det hade det inte varit för att jag ville gå och lägga mig och att alla andra skulle gå och lägga sig som jag spelade med, så hade jag nog fortsatt lite till och tänker fortsätta efter att vi har inspelat in det här. Så det är roligare än det ser ut om det är någon som kollar på det och är tveksam. Men jag tror att ett kriterier är att i alla fall gilla CS-upplägget. Så det är inga instant respawn, är du död så är du död tills matchen är rundan över, och går inte riktigt att spela så aggressivt som i många andra shooters. Det är inte Call of Duty.
Ja, men det är lite kul med lite även som, jag vet inte, Ghost Recon eller World of Tanks eller så.
Ja, kanske. Bra exempel. Ja.
Springa runt och vara rädd och sen höra och sen är man ut ur matchen och sen...
Precis.
Får man vänta.
Och så är det alltid någon jävel som spelar med supersnipern, som jag inte vet vad det heter spelet, men jag kallar det för AVP för att jag är C-skadad. Så man hör det där ljudet när man död så många gånger.
Mm. Det kan vara kul ibland att vara död.
På tal om att vara död och dö flera gånger, oj oj oj.
Ja.
Vilken segway.
Det här är segway-kavalkad.
För du har spelat Dark Souls.
Jag har spelat Dark Souls fast med ett lite mer japanskt tema.
Ja, Sekiro.
Jag har spelat Sekiro fast lite bättre, kan man säga. Jag har spelat Nioh 2. Det är spelet...
10?
92 har jag spelat. Det är spelet jag sitter och spelar på nätterna nu. När lägenheten är mörk, då kryper jag in i det mörka feodala demon i Japan och myser runt där ett litet tag. Och det här är ett väldigt bra spel, tycker jag. Spelade du första Nio?
Lite grann. Jag tror att det var så gratis på PS Plus, eller jag köpte det för 200 kronor eller något så här, och testade. Men jag kom inte riktigt in i det. Hade inte samma flow som Dark Souls eller Bloodborne. Så här, exakta känslan. Och right. Jag för mig att stances var lite överväldigande för mig. Så nej, jag kom inte riktigt in i det. Det var samma som Sekiro. Jag kom inte över kullen som
right.
Vi vill ska finnas där.
Nio och Nio 2 då är ju, vad ska man säga, någon slags blandning mellan Dark Souls och Diablo. Så det är Dark Souls fast med en jävla massa mycket mer loot. Och jag gillar Dark Souls och jag gillar Diablo. Och jag tycker att de här systemen passar ganska bra ihop också. Så jag går igång på den här kombinationen. Det är sant att det är ganska överväldigande i början, för det finns många system i Nio 2. Bara en sån sak som stances som du tog upp. Nu har jag inte huvudet hur många olika vapentyper det finns i spelet, men det är ett rejält gäng vapentyper. Det är liksom enhandsvärd, tvåhandsvärd, svärd i båda händerna, det är skära, det är yxa, det är dubbla yxor, det är Scorpion, harpunen, det är lite allt möjligt, det är spjut. Och varje vapentyp har i sin tur tre stycken stances, en hög, en mellan och en låg. Och varje vapentyp har även ett eget separat skill tree som ser lite ut som Final Fantasy 10 Sphere Griden, att man lägger ut duttar och får nya färdigheter och sådär. Så det är ganska mycket, men man behöver liksom inte ta till sig allt på en gång. Jag har till exempel inte testat alla vapen än. Eller jag testade alla vapen snabbt i början när man fick välja vapen. Men jag har inte liksom gett varje vapen en ärlig chans, utan jag kör mest med ett sånt här tvåhandsvärd och en harpunskära.
Och det går att göra det, alltså typ lite som i Bloodborne, att man inte... I Bloodborne så kör man en sawblade och en pistol.
Ja.
Sawblade det är finns andra vapen man plockar upp, men man använder dem inte, för att jag är bekväm med mitt jävla sawblade.
Nio 2 uppmuntrar väl i för sig att man kör med flera vapen. För det har ett av de många, många systemen i spelet är att man får någon form av titles som ger permanenta små bonusar på saker och ting. Typ 1% extra gold find eller 1% extra key generation eller sådär. Och de får man av att göra olika saker med, ja, dels olika saker rent allmänt, men ska man maxa det så bör man köra med alla vapen. Det gör inte jag. Jag lallar runt med mitt tvåhandsvärd och är ganska nöjd med det. Men det här är jävla vad man kan plöja ner tid i 9-2. Det finns så många olika saker att hitta. Bara en sån sak som att fienderna i sin tur, de tappar demonfienderna. Och det bygger på sån här klassisk japansk demonmytologi med yokais, demoner. De kan tappa sina själar som hamnar som klumpar, så här cores, som man använder dels för att ge sig själv extra stats, men dels för att kunna använda demonernas special attacker.
Ja.
Och de kan man sen kombinera också, så man kan bygga på dem för att levla upp demonernas core stats. Och så kan man, det finns en smed också naturligtvis, så man kan bryta ner vapen och forgea nya vapen och kombinera vapen och uppgradera vapen och ta abilities från ett vapen och lägga över det till ett annat så att de ärver sina abilities. Och varje vapen har dessutom någon slags, vad ska man säga? Ju mer man använder ett specifikt vapen, desto mer fyller man på en mätare så att man liksom bemästrar just detta föremål. Vilket gör att man, det är, vad ska man säga, en hårddragning av det här med att man får ett favoritvapen och inte vill lämna ifrån sig det bara för att man får lite bättre loot. Det är väldigt mycket att göra i Nio 2. Men det är samtidigt väldigt kul. För det finns alltid någonting att pyssla med. Och sen är det är inte heller riktigt lika svårt som From Softwares spel. Så det kan puttra på ett jävligt skönt sätt. Jag tycker som sagt att det här är bättre än Sekiro. Sen ska det väl i och för sig sägas att Sekiro är inte det bästa From Software-spelet. Det är snarare kanske det sämsta From Software-spelet inom den moderna From Software-eran.
Är det moderna Bloodborne och Dark Souls 3?
Ja, eller ja, från Dark Souls 1 egentligen. Mm. Eller hur rangordnar du Sekiro?
Ja, men jag skulle nog säga att alltså, jag har spelat...
Vad jag menar är att jag räknar inte in typ Kingsfield eller Armored Core 1. No, right. Eller så.
Alltså, jag har... De jag har spelat igenom, vilket inte är något av dem, men de du har kommit till slutbossen, det är Bloodborne och Dark Souls 3. Och sen har jag kommit en bit in i Dark Souls. Och jag har kört lite grann Dark Souls 2 och Sekiro också så här, ja, men en bit in, men inte ens hälften. Mm. Och jag skulle säga att Dark Souls 2 är sämre än Sekiro.
Mm.
Jag tycker inte... Men jag gick också tillbaka till Dark Souls 2 efter att jag hade spelat Bloodborne och 3an, som jag tycker är så himla välpolerade. Mm. Och där är nästan svårt att välja, fast det är jätteenkelt, för Bloodborne är bäst. Men,
men på något sätt så upplevde jag Sekiro som lite för konstigt, lite för experimentellt på något sätt. Jag uppskattar absolut att de gjorde det, men...
Ja, det är skönt för dem att få göra det också.
Ja, men jag får mer ut av det lite mer klassiska upplägget i Bloodborne och Dark Souls. Och där passar Nio 2 väldigt bra in i bilden också. From Software är bättre på vad ska man säga, grafisk design och miljöer och karaktärer. Så Sekiro har ju snyggare. Sekiro är ett snyggare spel rakt av. Men Nio 2 är absolut fint. Även om det inte är riktigt lika fint. Så jag har jättekul med det här. Och kommer nog fortsätta köra det hela vägen fram till åtminstone The Last of Us Part 2 nästa månad. Då kanske det avbryter allt lutande och hackande och slafsande och sådär. Jag är lite bekymrad över att jag på något sätt ska bränna ut den feodala japanska settingen nu inför Ghost of Tsushima som kommer i juli. Att jag helt enkelt ska tröttna på att springa runt med katana på risfält och hacka ner samurajer. Men om jag lägger in en Last of Us Part 2 buffert emellan Nio 2 och Ghost of Tsushima så går det säkert bra. Jag rekommenderar detta spel. Jag rekommenderar detta spel specifikt till dig.
Ja, jag kanske skulle ta sig an det. Ja. Alltså, ja. Så. Varför inte? Jag är nästan såld. Vi får se om jag köper också, men jag är nyfiken nu.
Ja, jag skulle som sagt säga att den svaga punkten om något är att miljöerna kanske inte är riktigt så förtrollande som From Softwares miljöer kan vara. Och det är inte heller ett spel som så här tar jättestora risker med spelmekaniken. Det är inte direkt någonting som man verkligen så här hajar till över. När man spelade Sekiro till exempel, hela den här med Dragon Rot grejen. Det kanske inte var världens mest lyckade grej, men det är ändå en jävligt speciell grej att lägga in i ett spel. Jag har inte riktigt hittat något sånt här i 9-2, utan det är ett spel som har robusta spelsystem som är roliga att leka runt med.
Och slutet av dagen så är väl det ändå det viktigaste.
Vad mer vill man ha?
Fred på jorden.
Ja, men framförallt loot. Loot, yes. På jorden vill vi ha.
Och kommentarer vill man kanske ha.
Det kan vi avrunda detta avsnitt med. Det är alldeles, yes, perfekt.
Vi kan börja med en kommentar som jag svarade på också på Instagram. Det var Björn B3RN. som frågade angående Final Fantasy 7 remake spoilercasten vi gjorde.
Just det.
Han skrev så här: för någon som spelade originalet är det en känslig spoiler i slutet av remaken. Jag har inte mitt svar uppe ordagrant här, men jag som inte är spoilerkänslig känner ändå att det här kanske jag inte skulle velat bli spoilad på.
Du kände ett djupt obehag när jag berättade detta.
Nästan. Nej, men inte riktigt. Alltså jag är fine med det. Och jag är ju kanske egentligen mer nyfiken på det än jag var tidigare nu.
Mm. Och då snackar vi alltså om vårt förra avsnitt då, 273.
Nej. Precis, men vi ska inte snacka mer om det för folk som kan vara väldigt känsliga kring spoilers.
Ja, Jeppe Joy, Jesper Englin, som jag försökte sno in i den här podcasten med typ en timmes varsel. Han tackade klädsamt nej. Men han skrev i alla fall att jag tror att det stavade titeln på Final Fantasy 7 Remake fel. Det skulle nog ha varit Remako.
Hehu.
Mm. Vi bjuder kanske inte in Jesper mer.
Nej, om man ska vara så där.
Men tack för kommentaren i alla fall.
Det är jag som drar ordvitsar här, okej?
Okay? Kom inte här och klampa runt.
Ja. Och det är väl egentligen de kommentarer som vi känner är relevanta för det här avsnittet. Lite med Sandra borta och så vidare.
Ja, de vi känner oss bekväma med.
Precis. Vill du lämna en kommentar som gör oss obekväm kan du göra det på vårt Instagram-konto, det heter tredje gången podd. Du kan även skriva till oss privat på Twitter där jag heter @Aidsbrain.
Jag heter @Victor_Sjostrom.
Så hörs vi nästa vecka.
Ja, ha det bra.